alla sjunger på svenska. Podplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Staren.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Och idag ska vi ta upp ett uppmärksammat fall i media som ni lyssnare har velat att vi ska analysera noggrant. Och det gäller naturligtvis mordet i Tollarp.
Och frågorna vi ställer oss idag är: hur kan man egentligen dömas när det inte finns något säkert mordvapen, när man inte är absolut säker på var personen blev mördad och när det finns två stycken vittnen som med säkerhet vederlägger åklagarens teori? Men Kristoffer, vad var det egentligen som hände i den här lilla byn Tollarp?
Ja, dina hemtrakter har jag förstått, Martin. Ja, en tragisk händelse där en ung kvinna hittades död i ett vattendrag. Och efter obduktionen så visade det sig att hon hade blivit mördad. Men att man inte med säkerhet kunde avgöra när kvinnan hade avlidit. Och då börjar man naturligtvis undersöka vilka personer som hon hade varit i kontakt med under den senaste tiden innan hon dog. Och då kom man i kontakt med den sedermera åtalade och numera dömde personen.
Ja, det var så att den här flickan eller kvinnan blev anmäld försvunnen och man visste inte riktigt var hon var. Och detta ledde sen till att man spärrade av hennes lägenhet och man utförde olika sökningar i den här byn Tollarp. Och efter ungefär en vecka efter det att man har gjort den sista iakttagelsen av henne så hittade man ett avgörande fynd. Och det var en väska, en Louis Vuitton-väska och en gympapåse som låg vid den här vattendraget, vid den här ån i Tollarp. Och då började man leta ännu mer just runt den här platsen. Och några dagar senare så hittade man också den här kvinnan död i ån.
Men hur kom man att misstänka den personen som sedermera åtalas?
Jo, man började kartlägga vem den här kvinnan hade umgåtts med och vad som hade hänt den dagen där man förmodade att hon hade blivit mördad, eller i vart fall den dagen när hon senast iakttogs.
Och sen den dagen som hennes mobiltelefon slutade fungera, eller hur?
Precis. Och då kunde man konstatera att kvällen innan den här aktuella dagen eller morgon eller förmiddagen så hade hon umgåtts tillsammans med två personer, två stycken män. Och de är inte riktigt överens om när de lämnade. Men den ena personen är den misstänkte mannen. Han sa att han lämnade vid ungefär 5.30. Medans vittnet som åklagaren sen åberopar i rättegången säger att nej, det stämmer inte alls. Den misstänkte mannen lämnade långt senare. Och jag hade lämnat när det var aktuellt.
Och vad var det för bevisning som kom fram den som gjorde att man kunde åtala honom?
Det var ju en blandad kompott av bevisning. Det finns egentligen ingen direkt bevisning som visar att den här misstänkte mannen har gjort detta, men utan en massa olika kringomständigheter. Dels kunde man konstatera att han troligtvis, i vart fall enligt vittnet, var den personen som sist sågs med den här kvinnan som senare blev mördad. Och man kunde också konstatera att hans jacka hittades av den här ideella organisationen som letade efter kvinnan och letade efter olika spår. Och även hans gympapåse hittades precis bredvid den här väskan som tillhörde kvinnan och som låg i närheten av den platsen där man hittade kroppen. Och även vissa andra fynd kunde kopplas till honom, och kanske mest besvärande för honom att ungefär en och en halv timme, två timmar efter det att åklagaren tror att den här kvinnan blev mördad, så sågs han av flera vittnen irrandes yr, påverkad vid den här vägen som låg precis bredvid den här ån. Han blev också uppplockad av en snäll kvinna som ville hjälpa honom eftersom hon trodde att han var väldigt brusad eller förvirrad eller någonting. Så att det fanns mycket som talade för att han faktiskt hade varit med den här kvinnan på platsen. Och dessutom hittade man också lite senare en petflaska där man hittade DNA dels från den här avlidna kvinnan och dels från den här misstänkte mannen, som då indikerade att de hade varit på den här platsen och druckit ur den här petflaskan. Men Kristoffer, det fanns ju även annan bevisning som man hittade i den här misstänkte mannens lägenhet.
Ja, i hans lägenhet så påträffade man en peruk. Och man kunde konstatera att den här peruken var en peruk som kvinnan hade burit den dagen hon försvann.
Och bara några timmar innan man trodde att hon var död till och med.
Precis. Och det kunde man konstatera på grund av att det fanns en selfie i hennes mobiltelefon som man sen påträffade i det här vattendraget. Där man såg henne bära den här peruken. Och det var ju naturligtvis en omständighet som talade starkt för att han hade varit med henne när hon dog.
Precis, och speciellt också eftersom den här peruken, när man hittade den några dagar efter att man hittat kroppen, att den var blöt, att den hade spår av olika växtdelar som hade viss överensstämmelse med den här ån där man då hittade kroppen, och man hittade även vissa objekt. Så att det fanns en hel del konstigheter, och hans förklaring angående detta var att han hade fått det långt, långt innan. Vilket inte riktigt stämde överens med den här selfien som han sen hittade i mobiltelefonen. Eftersom han sa att han hade fått den långt innan den selfien blev tagen. Vilket inte riktigt gick ihop med berättelsen.
Så kunde man konstatera då att hon hade fått ett stort antal knivhugg. Problemet för åklagarsidan, det var att man inte påträffade något mordvapen. Man påträffade i och för sig en kniv i hans jacka, men den kniven hade inga spår av blod eller annat som man kunde tänka sig att det borde finnas om det var så att den kniven hade använts.
Och det var det som var det stora frågetecknet. Åklagaren sa att här kan vi till och med säga att den troligtvis kommer från hennes lägenhet, eftersom hon hade tre stycken IKEA-knivar som tillhörde ett sätt, och den ena saknades, så den stämde väl rätt bra överens med den som hittade jackan. Men åklagarens teori var ju, och det kunde ju åklagaren också bevisa, att den här mannen efter den här händelsen var väldigt förvirrad, påverkad, verkade inte riktigt med i matchen. Och trots detta så hittar man, som du nämnde, inget blod, inga biologiska spår på den här kniven, trots man skickade till ett speciallab i Österrike. Och dessutom så blev han ju upplockad av en kvinna som vänligt nog hjälpte honom från då den här vägen hem till honom. Och den här kvinnan hade inte sett en droppe blod, trots att det var ett väldigt stort antal hugg som han skulle utdelat, trots att han skulle använt ett ordentligt våld och kanske även varit med och knuffat eller puttat eller gått med henne ner i den här ån i Tålapp. Vilket inte riktigt stämde med åklagarens teori och gick inte riktigt ihop med all annan bevisning. Men det fanns ju även vissa vittnen som innebar ett visst problem för åklagaren.
Ja, det stämmer. Det var två intressanta vittnen som verkligen ställde till det för åklagarsidan. Det rörde sig dels om en person som ungefär vid sextiden den dagen, betänkt då att åklagaren menade att det var vid lunch som mordet skulle ha ägt rum. Men vid sextiden på kvällen, då ska ett vittne ha sett den avlidne utanför ICA och hade lämnat sina demensuppgifter beträffande det. Och det gjorde ju naturligtvis att åklagarens hypotes om när den här kvinnan skulle ha blivit mördad ställdes på en enda. Sen fanns det ytterligare ett vittne som bekräftade den här alternativa hypotesen att det inte var just då som hon dog. Ett vittne som skulle ha sett en person som överensstämde med signalementet dra upp gardinen i lägenheten tillhörande henne.
Och dessutom den här mannen då som hade sett en kvinna utanför ICA med exakt samma signalement, att en kvinna som skulle vara påverkad också, vilket då överensstämde med det man visste om den här avlidna kvinnan den dagen. Och just i Tollapp, jag som är ändå från trakterna vet att det är inte världens största by och det kanske inte är jättemånga som stämmer överens på det signalementet. Den här mannen hade dessutom omedelbart efter den här iakttagelsen gått in på Facebook och råkat se den här bilden på den här försvunna kvinnan som han letade efter. Och han direkt reagerade, det är hon jag såg. Det var hon utanför ICA. Och det är ju någonting som i vart fall i mina ögon låter som ett ganska tillförlitligt och ganska trovärdigt utpekande från en helt vanlig man i en helt vanlig by i Skåne.
Ja, och då hör det ju till saken att åklagarens egen obducent inte kunde uttala sig exakt om när den avlidne rent faktiskt dog. Och det berodde ju på att hon hade legat i vattnet under en period, vilket ju gör att det blir svårare att bestämma när dödsfallet har ägt rum. Utan det grundade sig istället på Ja, dels naturligtvis då när mobiltelefonen slutade att göra uppkopplingar. Den påträffades ju i vattendraget senare. Men också på det faktum att hon inte hade kontakt med nära och kära.
Eller någon annan för den delen överhuvudtaget. Och det man kan konstatera här som ytterligare gjorde det mer komplicerat för åklagaren. För det är ett ganska speciellt mål. Det fanns extremt mycket bevis som talade för att den här misstänkte personen var skyldig. Men det fanns också extremt ovanligt mycket bevis som talade för att den här personen kanske inte var skyldig. Och att det fanns en hel del alternativa gärningsmän som det heter. Det vill säga personer som försvaret kan peka på att den personen kanske gjort det. Eller den personen kanske gjort det. Och i det här fallet så fanns det ju dels någon som hade hotat den här kvinnan ganska kort innan. Vilket då försvaret lyfte fram och sa att det kanske är den här personen som gjort det. Så att i det här fallet så fanns det ju dels vittnen som motsade åklagarens teori. Det fanns dels andra alternativa gärningsmän. Och det fanns en brist på konkret jättetung teknisk bevisning som ett mordvapen med blod på. Och eller att han hade setts efteråt blodig. Han hade setts däremot blöt, vilket då åklagaren sa att haha, du har ju varit nere i ån. Men blodet saknades.
Mm. Precis, så man kan väl sammanfatta det som att tidsaxeln, alltså när hon ska ha dött, inte var helt självklar. Och då blir det helt plötsligt problematiskt att påstå att det är en tilltalare som har gjort det.
Och där kommer ju var en diskussion. Åklagaren tyckte att tidpunkten för dödsfallet var så oklar med tanke på telefonen och med tanke på de omständigheter som man kunde visa där, att när kvinnan alltid använde sin telefon och skulle kunna tänka sig att gå utan telefon, att det var innan som hade sett den efteråt, förutom de här två vittnena då naturligtvis. Men då var det lite grann att, men det finns ju ingen annan som kan ha gjort det. Och vi vet ju att man har sett den här kvinnan tillsammans med en man som då skulle kunna överensstämma med den här misstänkta mannen, som då uppenbarligen måste ha varit med den här kvinnan sent. Och sen som du var inne på peruken, att bara någon timme innan det man då telefonen slutade koppla upp, så hade hon tagit en selfie med den här peruken, och den här peruken hittades senare i hans lägenhet. Precis som han.
Var men det hade blöt. Det där vittnet som plockade upp honom sett honom gå runt och bära på en peruk?
Nej, och den peruken hittades dock i en påse. Däremot så kan den ha varit undanstoppad, gömd eller liknande. Men det stämmer. Det är ingen iakttagelse som har gjorts av vittnet. Så att vittnet som plockar upp honom bekräftar ju dels åklagarens teori genom att han är påverkad, han är förvirrad, han är i närheten av brottsplatsen bara någon timme efter, och att han är blöt, vilket indikerar att han kanske varit och dränkt kvinnan i den här ån. Men samtidigt så befriar det samma vittne, han är ju inte blodig. Mm. Han går ju inte runt med någon peruk på sig eller i handen, och det finns heller ingenting annat som indikerar att han skulle gjort det.
Läskigt att plocka upp en lyftare som en potentiell mördare. Alltså.
Ja. Men jag tror att det är en sån liten by, så försöker man ju hjälpa alla om man kan inte tänka så långt. Ja, jag tror inte riktigt att det är någonting som det här vittnet visste om eller kände till. Hade hon vetat det så hade hon kanske inte plockat upp honom.
Men Martin, hur resonerade tingsrätten i det här fallet?
Ja, man tog egentligen ett steg i taget, långsamt sakta framåt. Det vill säga man konstaterade först att hon har blivit mördad. Och det var ju ganska okomplicerat. Och man konstaterade också att den här kvinnan, med tanke på de olika spår och brutna kvistar och var kroppen hittades och var den här telefonen kopplade upp senast, att man sa att ja, men hon, inte nog med att hon har blivit mördad, vi vet att hon har blivit mördad på den platsen där hon hittat. Det vill säga vid ån, och dessutom kan vi konstatera, med tanke på att det fanns vissa tecken på kamp och liknande, så kan vi också konstatera att sannolikt, troligtvis, har hon blivit mördad vid den här platsen när man hittade den här gympapåsen som tillhörde den misstänkte mannen och den här Louis Vuitton-väskan som tillhörde kvinnan. Speciellt också eftersom man kanske inte lämnar en Louis Vuitton-väska bara sådär. Försvaret höll ju inte riktigt med om detta, men detta var tingsrättens uppfattning, att det var då man kunde konstatera att hon måste ha dött. Och att den här tidpunkten, precis som du var inne på, måste vara någonstans strax efter när selfie med peruken, det vill säga runt klockan 12 vid lunch, eftersom då helt plötsligt slutar telefonen koppla upp. Och man hade många vittnen som berättade att hon har alltid telefon och ska lägga ifrån sig telefonen.
Men man kan ju ha tappat den, särskilt om man är påverkad eller liknande, så att säga, så kan man ju tappa den i vattnet.
Ja, men det tyckte tingsrätten, det här var det tydligt och klart att då borde hon kanske sökt hjälp eller gått och mött någon eller sprungit någonstans eller gjort någonting
annat. Kanske hon gjorde också vid ICA.
Kanske det.
Men det är bara det att ingen som har noterat det.
Så att eller så var så påverkad så att du inte kunde göra någonting. Nej. Kunde inte konstatera någonting. Men Det var i alla fall slutsatsen som man kom fram till där och då. Att hon har blivit mördad på den platsen. Och då är frågan, vem har gjort det? Och då kunde man konstatera att jo, den här misstänkte mannen och det här vittnet har tillsammans med kvinnan varit i lägenheten. De har varit tillsammans. Och sent på natten eller på tidigt på morgonen så lämnar det här vittnet. Man tror på vittnet. Och kvar är då enbart den här kvinnan och den misstänkte mannen. Och sen finns det några vittnen som har sett den här misstänkta kvinnan. Hon har väldigt tydliga och speciella rödrosa byxor. Så de går tillsammans till den här platsen och mot den här platsen där hon blev mördad. Och då konstaterar man att ja, men det borde vara, eller i vart fall talade för, man kan säga det säkert, att det är den här mannen, misstänkte mannen, med den här kvinnan.
Men hur hanterar de då de här två vittnena som rimligen då påstår sig ha sett henne i tiden efter det hon ska ha dött?
Ja, för det passar ju inte alls in med åklagarens teori och tingsrättens teori.
Hur bemöter tingsrätten det?
Ja, man säger avseende den här kvinnan, så säger hon på en ganska ledande fråga från åklagaren att ja, det är väl klart att min syn är väl inte 100%. Och då tycker man att ja, men då kan vi stå inte henne.
Okay.
Vilket jag tycker är lite snabbt.
Det är ganska stor, ja, det är ganska stor skillnad att säga att ja, min syn är inte 100% och jag sätter ett likhetstecken med att jag är blind.
Och sen så drar man en liten konstig slutsats att ja, men vi vet ju att mobilen har slutat koppla upp och vi har redan kommit fram till att hon har blivit mördad. Alltså måste hon ha sett fel.
Ja, det blir ju märkligt. För den bedömningen måste man ju göra när man har beaktat det vittnesmålet.
Precis. Och det vittnesmålet kanske jag kan förstå, för där har man inte gjort en jättetydlig iakttagelse. Men däremot det andra vittnet som vi pratade om, som såg henne utanför mataffären, som faktiskt direkt efteråt också tittat på en bild, känt igen personen, säger att det är samma sak. Och visst, alla kan se fel. Man kan blanda ihop personer och det är lätt hänt. Men just i en liten by som Tollarp tror jag det är lite svårare än annars, är min absoluta uppfattning.
Men hur skriver man bort det?
Och då skriver man att han har aldrig träffat den här personen innan. Det vill säga att den här mannen har aldrig tidigare umgåtts med eller känner inte den här mördade kvinnan. Eller kände inte den mördade kvinnan. Och därför är det mycket möjligt att han misstagit sig och sett en annan person som han har blandat ihop med den här personen.
Det låter som att man har bestämt sig.
Ja,
och sen skriver man domskälen efter det.
Och det är det som är problemet med just det här målet. Och det som är så konstigt är också därför många debattörer tyckt att det här kanske det inte borde blivit en fällande dom. Men just att det finns så extremt mycket besvärande bevisning mot den här mannen. Plus att hans inställning är att jag minns i princip ingenting här. Jag vet inte vad som hänt. Jag var så påverkad. Jag minns inte det ena och det andra. Och sen så kan man också visa att det han säger om den här peruken som man då hittade i hans lägenhet, blöt, fylld med växtdelar i en plastpåse, att det inte stämmer. Att han helt enkelt ljuger om den. Om hon inte då, den här kvinnan, hade två exakt likadana peruker.
Vad skulle han ha haft med för motiv då? Fördjupar man sig i det?
Det vet man inte. Något bråk. Man vet att han eventuellt sålde narkotika till henne. Om det har hänt någonting eller det har hänt någonting där nere vid vån, eller att han bara varit påverkad och gjort någonting under påverkan, det vet man inte. Men det som är det mest oklara och som inte binder honom till brottet, det är just den omständighet att han inte har blod på sig när han blev upplockad av kvinnan. Och då säger ju tingsrätten att ja, men han har ju faktiskt badat och varit nere i den här ån. Och det kanske han gjorde för att han hade blod på sig och ville skölja av det. Och dessutom säger rättsläkaren att ja, den här typen av skador, de har inte träffat på plats där det liksom sprutar blod eller stänker blod allt för mycket. Och därför behöver det inte vara jättemycket blod man får på sig även om man hugger så många gånger på en person. Mm. Men när man då dessutom väger in att man har varit oförsiktig nog och bara helt enkelt tappa och glömma en jacka med kniv, då är ju frågan, har man då varit noga nog att skölja av kniven och tvätta kniven, men man var dum nog att glömma kniven med jackan? Det går inte riktigt ihop, tycker i varje fall jag.
Nej.
Men hur känner du, Kristoffer, utifrån tingsens resonemang om när det har hänt, vad det har hänt och vem som har gjort det? Man kommer ju fram till att det är han som har gjort det, peruken, att hans gympåse låg där, att hans jacka låg där med en kniv som man sannolikt kunde säga var mordvapnet, att han var den sista som hade varit med henne, i kombination med att vittnen har sett honom, eller sett en man gå med en kvinna mot brottsplatsen, som stämmer ändå okej in på hans signalement.
Jo, men jag skulle köpa att det räcker för en fällande dom om det inte finns någonting som talar emot den hypotesen. Och det är ju det som är problemet.
Och det fanns ju inte tydligt insett för att de hade sett fel.
Ja, jo, fast det, du har ju fortfarande två vittnen som vars uppgifter ändå pekar åt ett annat håll. Och till det kommer då att målsägande var en person som hade blivit hotad i olika sammanhang. Och det fanns mer eller mindre konkreta alternativa gärningsmän. Att i det läget komma fram till en fällande dom, dessutom då givet att tidpunkten för dödsfallet hänger lite i luften alltså.
Mm.
Du har en obducent som lämnar det öppet. Man hänger upp det i princip på den här frågan om mobiltelefonen. Och där räcker det ju med en diff på några timmar. Det vill säga för att han inte ska vara skyldig, om du förstår vad jag menar. Alltså, det behöver inte vara så att det ena vittnet talar sanning som berättar ju om att den har gjort iakttagelser flera dagar senare från den här lägenheten. Men låt oss säga att vittnet som gör iakttagelser vid 6-tiden på kvällen har rätt, att då levde hon fortfarande. Då faller ju all den andra bevisningen gentemot honom.
Mm.
Det kan ju vara så att peruken kommer från när de var nere vid vattnet, om de nu var det. Men han fortfarande inte har någonting med mordet att göra, eftersom när de skildes åt så var de fortfarande i livet.
Och det är det jag tror kanske är lite problematiskt, att hans berättelse är så osannolikt. Alltså dels att han inte kommer ihåg, dels att han lämnade vid en period, vid tillfälle när man inte har motbevisat att han har lämnat, med tanke på att vittnen säger att nej, men då lämnar han faktiskt inte, utan då var han kvar. I kombination med att han säger att sen gick jag tillbaka och tog ett litet dopp i den här ån, vilket är ganska osannolikt. Så det känns som att man tycker att hans berättelse är så osannolik och konstig och stämmer så dåligt överens med bevisningen och är så diffus, i kombination med att det finns så mycket bevis att man verkligen, verkligen bestämt sig för att han är skyldig. Men man glömmer ju pröva det som vi ofta pratar om, det vill säga alternativa hypoteser som inte lyfts upp av åklagaren eller som lyfts upp av den tilltalade själv.
För det kan precis, det där är ju en återkommande problematik, får man säga, i svenska domstolar, att om inte den tilltalade säger det, då har de svårt alltså, att ta till sig en alternativ hypotes.
Och det kan ju finnas massa förklaringar till att man inte berättar den riktiga sanningen. Och den riktiga sanningen kan ju vara att man antingen varit medhjälpare till ett mord, det vill säga en annan person har mördat men man har kommit dit och hjälpt till. Eller att man har gjort någonting innan, att hamnat bråk, hamnat i slagsmål och sen har man gått och sen har det kommit någon annan som mördat och så vidare. Och så vidare,
eller,
och så vidare.
Ja, eller i det här fallet, han minns helt enkelt inte vad som hände och sen inser han själv att det inte är så klokt att säga att jag inte kommer ihåg. Så jag, nej, säger någonting.
Och det är fel.
Och det är fel. Och då blir det ännu värre än att bara säga, jag vet vad, jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag brukar inte döda folk till vardags. Ja. Inte ens när jag är narkotikapåverkad. Men jag kan för mitt liv inte komma ihåg vad som hände.
Och han inser att, oj, jag vaknar upp. Har inga minnesbilder, men inser att det här ser inte bra ut. Har en peruk som jag inte vet hur den hamnar hemma. Jag har blivit hemkörd av någon tant som varit jättesnäll. Och jag var blöt. Och jag verkar ha varit på den här platsen för att mitt DNA finns där. På den här flaskan och hennes DNA. Och min jacka finns där, men den har jag för mig att jag lämnade hemma hos henne. Och där ligger en kniv i. Och min gympapås ligger där, men lämnade jag också hemma hos henne när vi var hemma hos henne och tog narkotika. Ja, men jag får nu hitta på någonting här nu. Och så hittar man på och ljuger massa. Och därför är ju Högsta domstolen ganska kloka. För de säger ju, och har sagt, och säger gång på gång, att bara för att man ljuger under en förundersökning, bara för att man kommer med oriktiga uppgifter, så innebär det inte att man är skyldig på automatik. Utan det kan finnas olika skäl till att man antingen är tyst, säger att man inte minns, eller att man helt enkelt ljuger. Det kan vara för att skydda någon annan, för att man tycker att det låter bra, för att man tror att det är en bättre förklaring än sanningen, och så vidare och så vidare.
Men det känns inte som att underrätterna, och med underrätt menar jag tingsrätt och hovrätt, de brukar inte följa det där, utan kan man beslå någon med en lögn, då får det, kan det få katastrofala följder för ens trovärdighet som misstänkt. Så budskapet är, ljug inte om onödiga saker helt enkelt.
Även om Högsta domstolen säger att det är ganska okej.
Okay. Ja, precis.
Så att, och det, dessutom kan det få sådana konsekvenser att man, de har, som vi pratade om innan, att man bestämmer sig först, man skriver domen sen. Lite grann att de har bestämt sig att ja, men här är det såklart att han är skyldig, vem skulle annars vara, det finns ingen annan på platsen. Visst, försvaret har pekat på olika personer, men det finns inget tecken på att de har varit där.
Nej.
Inget DNA från dem. Inga iakttagelse av dem. Vem ska det annars vara? Ja, men det är klart det är så. Men då visste vi har ju två vittnen.
Mm.
Men Kristoffer, det låter ju som att detta brottet borde innebära att gärningsmannen döms till livstid. Men dömdes han verkligen till livstid?
Nej, han fick 14 år. Vilket ju någon kan tycka är billigt för att ha dödat någon.
Ja, precis, framförallt på det sättet som beskrivs. Att man dels har huggit med flera hugg och dels dödsånget som rättsläkaren beskrev det, och dels att det har varit drunkning dessutom. Men vad var anledningen, Kristoffer?
Ja, anledningen var att han inte hade fyllt 21. Han var 20 år och 10 månader.
Och då finns det ett förbud som säger att man absolut inte får döma till livstid om man fyllt 21.
Det är helt riktigt. Så att maxstraffet som han kunde få var 14 år. Och det var det han fick också.
Så att hade han varit 2 månader äldre så hade det istället för 14 år blivit livstid med all sannolikhet?
Ja, inte riktigt. För att domstolen tyckte att gärningarnas straffvärde då motsvarade 16 år. Så inte ens om man hade varit över, eller om man hade fyllt 21 eller varit över, så hade han fått livstid enligt domstolens sätt att resonera.
Och hur kommer det sig, Kristoffer? Det låter i mina öron lite konstigt.
Ja, det beror helt enkelt på att Högsta domstolen har en praxis som säger att normalstraffet för ett vanligt inom citationstecken mord ska vara 14 år. Och i det här fallet då så menade man att givet att våldet var kraftigt och att hon till synes inte hade avlidit direkt på grund av avvärjningsskador och därmed måste ha haft dödsångest, så tyckte man att straffet skulle upp en bit ovanför normalstraffet då för mord. Då landar man på 16.
Men det är det jag inte. Men varför kommer man inte fram till att det är livstid? För att här verkar det som att om man nu går på i vart fall åklagarens hypotes, så har den här mannen till viss del planerat att han ändå tagit med sig en kniv från hennes lägenhet, om man nu köper argumentet att det är den här saknade IKEA-kniven. Hon har haft dödsångest. Man har använt väldigt mycket våld, precis som du beskrev. Jag har svårt att se. Det finns knappt några förmildrande omständigheter, men väldigt många försvårande omständigheter.
Mm.
Min uppfattning är att det borde vara livstid.
Mm.
Håller du med mig eller håller du inte med mig?
Nej, men jag håller inte riktigt med det där om man ska följa praxis, så att säga. Jag kan ändå tycka att det finns betydligt mer försvårande och allvarligare mordgärningar där man till exempel inte är narkotikapåverkad och där man har planerat det på ett annat sätt och där det finns något annat syfte än till exempel att man vill komma åt ett arv eller komma åt någons pengar eller liknande.
Och det kanske är just frågetecknena som gör att man inte får livstid, att man vet inte riktigt varför, man vet inte riktigt vad som hände, man har inga riktiga detaljer och man har egentligen bara kring omständigheter som pekar på att han är skyldig, och det är kanske därför som man väljer att inte döma till livstid.
Det är mycket möjligt.
Mm. Men Kristoffer, vad har vi lärt oss idag då?
Jo, men vi har lärt oss att det går att döma även utan att man har ett händelseförlopp som är helt klarlagt. Och att trots att det finns motbevisning i form av vittnesmål som pekar i en annan riktning och potentiellt alternativa gärningsmän, så kan man tycka att bevisningen är tillräcklig för en fällande dom.
Även i ett mordmål. Och vi har också lärt oss idag att om man inte har fyllt 21 så kan man heller inte dömas till livstid.
Ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.